Det var en direkt attack mot svenskt territorium. Om vi inte stoppar det här nu kommer vi behöva ta fighten på hemmaplan. Det tror jag ingen i Sverige vill vara med om.
Sa alltså försvarsministern vid dagens presskonferens. Nu ska vi vända oss till vår panel med experter. Först ut har vi Henrik.
Du sitter framför datorn på ditt kontor på Skatteverket i Sandviken. På skärmen syns Försvarsmaktens rekryteringsformulär. Du fyller i de sista rutorna och skickar in.
Vår neutralitet mot Hitler, det är en skamfläck fortfarande. Men nu har vi möjlighet att göra rent hus och visa att vi också kan stå på rätt sida av historien.
Ambassadattacken för 2 veckor sedan förändrade allt. Det var som att folk vaknade upp ur en dröm och fattade att det var på riktigt nu.
Irans anrikning av uran accelererat. Flera experter hävdar att landet bara är veckor från att ha avfyrningsbara stridsspetsar. Rädslan att de ska nå svenska städer.
Men du hade redan tagit beslutet vid det laget. För dig var det bilderna från nervgastestet som avgjorde allt. Att göra så mot sin egen befolkning, mot kvinnor och barn. Du stänger ner skärmen, går ut i korridoren och stegar raka vägen till chefen. Du är lite nervös. Det spelar ingen roll vad han säger, intalar du dig. För dig är saken redan avgjord. Men din chef blir bara glad. Hade jag varit yngre skulle jag gjort samma sak, säger han och skakar din hand. Han skickar till och med ut ett massmail där han berömmer dig för beslutet. Efter jobbet går du till busshållplatsen på Odengatan. Löpsedlarna utanför livsmedelsbutiken på andra sidan vägen visar bilder av Ayatollah Khomeini. På en visar han tänderna. På en annan pekar han hotfullt med fingret i luften. Men trots all rädsla och alla hemskheter och alla hot så är det som att något bra har hänt i stan. Folk ute verkar vara glada och peppade. Ett gäng tonårskillar står också och väntar på bussen. De pratar om vilka de känner som ska fara, vilka som inte klarade testen. Och hur bra det är att vi äntligen ska ta tag i det här. Från bussen vajar 2 små svenska flaggor. Du kliver ombord och chauffören hälsar dig med ett leende. Som om hon redan visste vem du är nu och vad du ska göra. Vi gör ett program om vad som händer när det värsta inträffar. Sen första världskriget har krigspropaganda varit ett av de viktigaste vapnen i konflikter världen över. Vad händer när vi faller offer för propagandan? Hur kan vi skydda oss? Och hur är det egentligen att inse att man offrat allt för en lögn? Du lyssnar på P3 Dystopia. Utbildningen varade bara i 10 veckor. Efter 3 månader landade du på basen i Izmir. Och nu, ett halvår efter att du skickade in formuläret, så rullar ni över gränsen. Första målet är att säkra Urumia. Klockan är strax efter midnatt. Dånet från jaktplanen har dött ut. I horisonten ser du bränderna från bombräderna. De första någonsin från de nya B-21-orna, om du ska tro befälet. Då och då hör du skottsalvor och ser enstaka spårljus fara iväg som omvända stjärnfall genom natthimlen. I Urumias utkanter är det spöklikt tyst. De hus som står kvar har inga fönster. Förkolnade bilar står och skräpar vid vägkanten. Plötsligt stannar konvojen mitt på vägen. Ert befäl har sett någon röra sig in i ett av de bombade lägenhetshusen längre fram. Ni kör in på en bakgata, hoppar ur bilarna och skyndar er fram till porten. På golvet i foajén ligger en död flicka, kanske 15 år gammal. Hon har inga armar. Jag trodde att alla civila flytt härifrån, säger du till norrmannen i din grupp. Det finns inga civila här, säger han. De som är kvar är sådana som samarbetar med terroristerna. Ni kliver över flickan och går upp för trappen. På övervåningen utanför en av dörrarna står befälet. Han gestikulerar att det här är lägenheten där han såg folk röra sig. Du och norrmannen sträcker er efter era chockgranater. Men befälet visar att ni ska ta spränggranaterna istället. Dörren är olåst. Du rycker sprinten. Och samma sekund som ditt befäl gläntar på dörren så kastar du in granaten. Innan han drar igen dörren igen skymtar du människorna där inne. Hopkurade på soffan i änden av rummet. En pappa och 4 små barn. Det är barn där inne, skriker du och försöker ta dig in i rummet igen. Men befälet brottar omkull dig. Sekunden senare kommer smällen. Du sparkar vilt omkring dig. Din ena fot träffar norrmannen i magen. Han som ryckte sprinten men aldrig kastade tappar sin granat mellan dina ben. Alla springer iväg i korridoren. Du ligger fortfarande på rygg och försöker sparka ner granaten för trappen. Men den studsar mot listen och glider tillbaks mot dig längs golvet. Du hör aldrig smällen. Allt bara upphör. Dina barndomsvänner är på besök. De rullar ut ur hissen och ut på taket. Det nya veteransjukhuset i Umeå är 12 våningar högt och byggt på toppen av Hamrinsberget. Taket är en utkiksplats med en kiosk och en restaurang. Härifrån ser ni hela stan. När du vaknade till efter explosionen och operationerna så var du i Turkiet. Sen dess har du flyttats 4 gånger för nya operationer och nya mediciner och ny övervakning. Hur någon som inte kan gå, äta eller ens pissa själv ska lyckas ta livet av sig begriper du inte. Men de lämnar dig inte ur sikte. Inte ens här. Dina vänner försöker så gott de kan. De pratar om vem som gift sig, vem som skaffat ungar, om nya datorspel och tv-serier. Men det är trevande att ta fatt. Det blir ofta tyst. Vid takets kiosk ser ni löpsedlarna från Aftonbladet och Expressen. Olika bilder på Uzbekistans president. Hoten mot Sverige står det på en. Mirzi Jojevs hemliga vapen på en annan. Så skyddar du dig. Stor checklista. Nu håller han på igen, säger en av dina vänner. Du känner ett sting av ilska. Det är en annan, säger du argt. Va? Det är en annan, det är inte samma som förut. Jaha, säger din kompis och tystnar ett tag. Ändå lite otäckt. Du vill säga något tillbaka, men just då flyger 3 Gripen förbi på väg hem till F21.
Mr. Chairman and members of the committee, my name is Neira and I just came out of Kuwait.
Den 10 oktober 1990 ställde sig en 15-årig flicka inför den amerikanska kongressen och berättade vad hon hade upplevt under den irakiska invasionen av hennes land.
I stayed behind and wanted to do something for my country.
Istället för att fly så hade hon ställt upp som frivillig på ett lokalt sjukhus. Där hade hon sett hur Saddam Husseins soldater med dragna vapen tagit sig in på neonatalavdelningen.
They took the babies out of the incubators.
Nairas vittnesmål om hur soldaterna tog för tidigt födda barn ur sina kuvöser och lämnade dem att dö på sjukhusgolvet visades på tv-nyheterna och publicerades på framsidan av New York Times. George Bush den äldre citerade Naira minst 10 gånger under den kommande veckan.
They had kids in incubators and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled.
Fram till det här hade den amerikanska allmänheten sett Iraks invasion av Kuwait som något som inte riktigt angick dem. och intresset för att skicka soldater till Mellanöstern var svalt.
You got to remember in 1990-91 we're only what 15 years after Vietnam.
Det här är författaren och journalisten Rick MacArthur intervjuad i Democracy Now.
And there's still this very very bad feeling in the country that we were conned into Vietnam and we weren't going to get conned again.
Men Nairas vittnesmål vände upp och ner på den föreställningen och övertygade både allmänheten och många av krigsmotståndarna i kongressen.
These people said finally, look, we have to draw the line at baby killing.
Så 3 månader senare inleder USA det så kallade Gulfkriget mot Irak.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak.
USAs anfall började med massiva bombardemang av militära och civila mål. Bland annat sprängde man högtrafikerade broar mitt på dagen och dödade hundratals civila iraker. I en attack i Bagdad fällde man 2000 kilos bomber över ett skyddsrum och dödade över 400 civila, de flesta kvinnor och barn. Och bombningen av militära mål fortsatte även när de irakiska soldaterna gett upp och börjat retirera.
Our mission is to go up and stop the retreating forces as they left Kuwait City.
I en dokumentär från The History Channel berättar en av de amerikanska stridspiloterna om ordern de fick från sin överordnade.
He said, put some hate in your heart and he'll be waiting here when we get back.
Every plane available, bomb the highway for 2 days straight.
The Iraqi army didn't make a retreat at all. It was a headlong, panicky flight into disaster.
Efter 1,5 månad och 100,000 bombräder låg stora delar av Irak i ruiner. Tiotusentals iraker hade dödats, både soldater och civila. Men det var först efter att bomberna slutat falla som några journalister började undersöka historien med spädbarnen och kuvöserna. Det där vittnesmålet som tände krigsviljan hos det amerikanska folket. Hade det ens hänt?
I got onto the trail after the war, unfortunately, and was able to run down what really had happened.
Rick MacArthur igen.
Nobody could cite one instance of a baby being pulled from an incubator by Iraqi soldiers.
Så vad hade hänt? Vem var den där flickan som vittnat i kongressen egentligen? Och varför hade hon ljugit?
Naira was not just any Kuwaiti teenager.
Här är Amy Goodman på Democracy Now.
She was the daughter of the Kuwaiti ambassador to the United States. She had been coached by the public relations firm Hill & Knowlton, which was working for the Kuwaiti government.
Hela grejen hade varit en utstuderad propagandakampanj iscensatt av den kuwaitiska kungafamiljen för att få USA att anfalla Irak. Man hade skapat en fejkad organisation som kallade sig Medborgare för ett fritt Kuwait och anlitat den amerikanska PR-byrån Hill & Knowlton. Byrån använde sig av fokusgrupper för att ta reda på vilket budskap man skulle använda sig av. Man landade på lögnen om barnen i kuvöserna och 15-åriga Naira var den perfekta budbäraren.
Hill & Knowlton selected her as a persuasive witness and it was all part of a campaign to turn Saddam Hussein, at least in the public consciousness, into Adolf Hitler. And the feeling was that they couldn't sell the Gulf War without this. In other words, they had to cheat to win.
Att använda sig av Saddams riktiga grymheter, som när han bara 2 år tidigare använt kemiska stridsvapen mot civila kurder i Halabja och dödat tusentals, var inte aktuellt. De attackerna hade skett med USAs goda minne under tiden man var på god fot med Saddam. Så istället fick man hitta på. Och konsekvensen blev att USA, som dragit en gräns vid barnadödande, själva blev de som dödade oskyldiga barn.
There were babies killed because of the American bombardment, but there were no babies killed by being pulled from incubators. It never happened.
Den här historien är bara ett av otaliga exempel där människor lockats in i krig av krigspropaganda. Ett annat exempel är såklart det som sker just nu i Ukraina, där ryska soldater begår fasansfulla grymheter. Helt övertygade om att även de försvarar sitt land mot nästa Hitler.
Krigspropaganda har format vår omvärld. Den har möjliggjort och förlängt förödande konflikter, men den har också mobiliserat miljontals människor mot fascismen och stärkt försvarsviljan i angripna länder. I det här avsnittet ska vi reda ut hur krigspropaganda fungerar, vad som kan hända i framtiden och om det överhuvudtaget är möjligt att ställa sig utanför alltihop.
Först och främst, vad är ens propaganda för något?
Well, you know, it's funny. People always ask that question. And I guess it's because the word itself is complicated.
Det här är John Maxwell Hamilton, professor i journalistik vid Louisiana State University. Hans senaste bok handlar om krigspropagandan under första världskriget.
When World War I started, which is the beginning of systematic pervasive government propaganda, the word was used oftentimes in more benign sense.
På den tiden var propaganda inte ett negativt laddat ord. Många stater hade ett propagandaministerium eller propagandadepartement. Och när första världskriget bröt ut fick propagandamakarna jobba hårdare än vad de någonsin gjort tidigare.
World War I was a total war. And you couldn't just wage war by trying to get people to sign up to be in the military. You needed to get people at home to conserve food or energy. You needed them to buy war bonds. And as a result of that, you had to develop instruments to get people to go along with what you wanted them to believe and do.
Och just det här är väl så nära en definition av propaganda som man kan komma.
Propaganda är väl en metod för att övertyga människor om någonting som de annars inte skulle ha gjort.
Det här är Ola Svenonius, statsvetare och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
Och kanske ett sätt att försöka styra människors beteende åt ett önskvärt håll medelst information.
Hur gjorde man det här då under första världskriget? Ja, en viktig sak framförallt i USA, där regeringen ville få folk att delta i vad många såg som ett europeiskt krig, var ju att övertyga dem om att det fanns ett hot.
You had to create a sense of urgency. So the Wilson administration promoted the idea that there were spies everywhere. German spies were lurking everywhere. And this was a way to make it seem as though the war was on your own shores.
För att få ut den här idén mobiliserade man bland annat 75 000 frivilliga propagandister. De kallades 4-minutsmännen. Och det här var för att de skulle prata i 4 minuter åt gången. Till exempel när filmrullarna byttes på en biograf så kunde en sån här person ställa sig upp och leverera sitt budskap.
It could be watch out because there are spies everywhere who are trying to pollute what you think.
Men man jobbade också med mer traditionella medel som reklamaffischer.
One of the famous posters that was done during the war was a picture of the Statue of Liberty being bombed by Germans. And all New York is on fire in this particular illustration. Well, there's no way the Germans were bombing the Statue of Liberty. It just wasn't going to happen. So the goal was to make people paranoid and believe that they were under attack.
Förutom att konstruera hotbilder så var demonisering av fienden en viktig del av propagandan. Ett av de kändaste exemplen under första världskriget var historien om den tyska likfabriken.
Idén var att tyskarna hade en anläggning bakom fronten där de kokade människolik och gjorde ljus och tvål och massa annat av det här fettet.
Historien troddes länge kommit från det brittiska propagandaministeriet. Men senare forskningar visat att det egentligen bara var en gammal vandringssägen som på något sätt hamnade i dagstidningar och tog fart därifrån.
A lot of the atrocity propaganda was really stoked by the press.
Det här är den brittiska historieprofessorn och propagandaexperten Joe Fox i ett klipp från British Museum.
It was very much shaped from below. It was in response to the public desire to know what the sacrifice of war was for.
I tyska tidningar kunde man till exempel läsa om hur sjukhusen var fyllda med soldater som fått sina ögon utstuckna av de allierade. En särskilt grafisk rapport beskrev hur en 10-årig pojke gick runt med en hink fyllda med soldatögon.
Men regeringarnas propaganda var inte så annorlunda. Den beskrev i bild och text den andra sidans ofattbara grymhet.
We can see in this image the rape of a woman in front of her 3-year-old child by a German soldier.
På en propagandaaffisch ser man soldater som sticker ihjäl spädbarn med sina bajonetter. Och på en annan, en tysk sjuksköterska som häller ut vatten framför en törstande brittisk soldat. Ingen kvinna i England skulle göra det här, lyder rubriken.
There were multiple intended audiences for the atrocity propaganda. First of all, neutral countries, in particular the United States.
Och det funkade. Den amerikanska författaren och tjänstemannen Raymond Fosdick beskrev ett kyrkomöte där en talare krävt att den tyske kejsaren skulle kokas i olja. Varpå, citat, hela församlingen ställde sig på stolarna och skrek ut sitt hysteriska bifall. Vi hatade med ett gemensamt hat som fick blodet att rinna snabbare i våra ådror. Så såg det vanvett ut som hade gripit oss. Slutcitat.
Men efter, när kriget tagit slut, så var det som att många vaknade upp ur en feberdröm. 20 miljoner döda, och ingen kunde riktigt förklara varför.
There was a tremendous disillusionment about the war itself.
Det här är historieprofessorn Alan Brinkley, intervjuad av NBC.
The war had achieved nothing. The war had ended nothing. The war had solved no problems. In fact, had created new problems. It was the greatest catastrophe in the history of mankind, maybe since the Black Death.
Men de besegrade tyskarna hade lärt sig hur viktigt det var med effektiv propaganda. Inför invasionen av Polen och starten på andra världskriget 20 år senare så rekryterade man till exempel flera brittiska fascistsympatisörer för att sända engelskspråkig propaganda via radioprogrammet Germany Calling till Storbritannien och USA.
Hello North America. Germany Calling. We now present Lord Howard speaking to England.
Man blandade nyheter om sänkta allierade skepp och nedskjutna flygplan med nazisponsrad jazzmusik från rena propagandaband. Som det här, Charlie and His Orchestra.
Another war, another prophet, another Jewish business trick. Another season, another reason for making whoopee.
Men första världskrigets propaganda hade haft en annan effekt också. De gränslösa berättelserna om likfabriker och annat hade gjort många journalister skeptiska till nya rapporter om sånt som gaskamrar, massavrättningar och systematisk utrotning.
When there were very real atrocities being perpetrated by the Nazis in 1940-1941, particularly in Eastern Europe, there was a reluctance to report them.
Joe Fox igen.
It was very hard to grasp then the scale of the Nazis' planned final solution, and this was one of the legacies that had an enduring effect on modern Europe.
Andra världskriget och framförallt förintelsen blev spiken i kistan för propaganda som ett rumsrent begrepp. Världen såg vilken destruktiv kraft den var, och inget land kunde längre prata öppet om att de sysslade med sånt. Propagandans mest centrala lag var född.
The iron law of propaganda is that only the enemy does it.
För den egna propagandan använder man nu lite snällare ord.
Words like information or strategic communication, which is what the military tries to use, or public relations. There's a long list.
Men oavsett vad man kallar det idag så har syftet, framförallt i krig, inte ändrat så mycket.
Domestic propaganda is to bring along your people to be supportive. Propaganda to get other countries to support your point of view, and propaganda directed at the enemy to either demoralize them or confuse them or get a psychological advantage over them.
Och bara för att vara tydlig, det här är något som alla militärmakter sysslar med på ett eller annat sätt.
Vi kan titta på ett organigram över vilken försvarsmakt som helst i världen, så kommer du hitta enheter, avdelningar, vad man nu vill kalla dem, som sysslar med information. Det finns i alla försvarsmakter idag.
It's impossible to imagine war without propaganda.
Just nu i Sverige pratas det mycket om den ryska krigspropagandan, och det ska vi också göra. Men faktum är att den propaganda som varit mest effektiv i Sverige och resten av västvärlden är den som kommer från den ukrainska sidan.
Zelensky has become a master propagandist. His propaganda has been absolutely stunning.
John Hamilton hänvisar bland annat till en färsk studie om krigsrapporteringen i USA, där det visar sig att Ukrainas försvar mot det ryska angreppet har fått mer tv-tid i amerikansk nationell tv än något annat krig de senaste 31 åren. Även när man inkluderar USA:s egna krig.
American television coverage of this war is unlike almost any other war ever. It just is off the charts because of his capacity to project his views, but they're still propaganda and they still leave things out.
En av anledningarna är Zelenskys bakgrund som skådespelare och TV-producent, menar John Hamilton.
He has an appreciation of how to use the techniques. You know, he doesn't show up in a coat and tie, he shows up in a green t-shirt that looks like he's been on the battlefront. The videos he's had put together have very high production value. It's like the best commercial you could get for a soda company.
І буде наша перша хвилина миру. Ми віримо, ми пам'ятаємо ми перемагаємо.
Men den kanske största faktorn i varför Ukrainas propaganda funkat så bra är att de faktiskt försvarar sig och har folkrätten på sin sida. Man kan därför vara mycket mer frikostiga med journalister än vad Ryssland är.
He gives the press a lot of access because actually in this case access works to their advantage because they've got a hell of a story to tell, a story of carnage.
Men att Ukraina har folkrätten på sin sida gör också att många journalister blivit mindre kritiska. Tidigt i kriget rapporterades det om de heroiska ukrainska gränsvakterna på Ormön som bad ett ankommande ryskt stridsskepp att dra åt helvete. Varpå gränssoldaterna enligt Zelensky och massa andra ukrainska källor dog, citat, hjältedöden. Och det här kunde man läsa om i nästan alla medier. Men det var inte sant. De här soldaterna togs till fånga av Ryssland och släpptes senare i ett fångutbyte.
Sen har vi den här historien om Kievs vålnad.
Det här flygar-S-et som skulle ha skjutit ner så många ryska flygplan.
Länge försökte officiella ukrainska källor hålla liv i det som ganska uppenbart var en vandringssägen från sociala medier.
Alla visste nog att det här kanske inte var sant, men det kanske inte spelar så himla stor roll för människor där och då.
Sen dess har Ukraina erkänt att Kievs vålnad bara var hittepå.
Grejen var att liksom skapa motståndsanda, och det lyckades man ju med. Och fortsätter ju att arbeta med.
Sen kan man också ljuga om vilka mål som har träffats. Som att Ukraina hävdar att Ryssland bombat ett civilt flygfält.
Sen så kan man se då dagarna innan att det visst stod militära flygplan där. Att det inte var riktigt så tydligt som man vill låta påskina. Man ska förstå att det pågår liksom en informationsförmedling, att den inte är objektiv.
Den som blir anfallen får ofta lättare gehör för sitt case än den som anfaller, av förklarliga skäl. Men trots det liknar uppslutningen i väst för det ukrainska försvaret inget vi sett tidigare, menar John Hamilton.
So then you do have to ask yourself, how did that happen? Clearly and unequivocally, part of it is that Zelensky understands how to use the media. He's a creature of the media. He made a living in the media. None of this takes away from the justness of the Ukrainians heroically defending themselves. But it's trying to be objective about why this war is different. And it ought to make us sometimes ask questions.
Oavsett vad man tycker om det så är det inte så svårt att förstå varför ett land som blir invaderat av en starkare militärmakt använder sig av alla tänkbara strategier för att försvara sig. Även om det innebär vilseledande propaganda. Desto mer intressant är det att försöka förstå den andra sidan.
Vi i väst har ju tittat ganska oförstående på de ryska soldaterna som verkar så villiga att offra sina liv för ett helt folkrättsvidrigt anfallskrig. Vad tror de att de gör det här för egentligen?
Ja, vi ska komma till det. Men först så vill vi ju försöka förstå hur det är att vara en sån här soldat. En som full av förväntan och stridsvilja invaderar ett annat land. Så vi hörde av oss till en sån.
I'm Garrett Reppenhagen. I served in the US Army 1st Infantry Division as a cavalry scout and a sniper.
Garrett, som idag jobbar för organisationen Veterans for Peace, växte upp på militärbaser runt om i världen eftersom hans pappa var yrkesmilitär.
My dad passed away when I was 13 years old. And I rushed out to find sex, drugs and rock and roll. And ended up dropping out of school.
När han, efter några år på glid, ville försöka styra upp sitt liv och få ihop pengar till en utbildning, så verkade militären vara det bästa alternativet.
I thought that if I joined the military, I would earn a seat in a classroom and feel like I deserved to be there.
Trots sin uppväxt så visste han inte särskilt mycket om kriget eller det militära. Hans pappa dog innan de hann prata om sådana saker. Och hans enda bild av att vara soldat i ett krig kom från populärkulturen.
Just like everybody else in the United States, you know, I was brought up on Hollywood's interpretation of what war is.
Fire! Break right! Mustang, this is Voodoo 1. We are totally defensive.
I augusti 2001 gick Garrett med i militära. En månad senare skedde attackerna mot World Trade Center och Pentagon.
And you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way.
I remember George W. Bush standing on the rubble of the World Trade Center and everybody cheering.
And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
Certainly the rhetoric in the United States was very much about revenge. Man, you know, I certainly had a sting of pride. I was going to be one of the people that did this.
Men istället för att fara till Afghanistan och jaga terrorister så blev han stationerad på en amerikansk militärbas i Tyskland och skickades sen till Kosovo ett tag. Hela tiden med känslan av att han borde vara någon annanstans.
I wasn't being called in to do what I thought I was going to end up doing.
Men sen, när han vidareutbildat sig till prickskytt, så kom äntligen samtalet han väntat på.
Months after I got out of sniper school, we got orders to deploy to Iraq, and I was like, okay, here we go. Put me in, coach. This is what I was being trained for.
Här måste vi backa bandet lite och förklara hur Garrett kunde se ett krig mot Irak som en naturlig fortsättning på kriget mot Afghanistan efter 11 september.
Iraq is a part of the war on terror. It's a country that trains terrorists, a country that can arm terrorists.
Det här är George Bush den yngre i en presskonferens 2 veckor innan han startade kriget mot Irak.
Saddam Hussein and his weapons are a direct threat to this country.
At least a dozen times during this press conference, he will invoke 9/11 and Al-Qaeda to justify a preemptive attack on a country that has not attacked America.
Det här är den amerikanska journalisten Bill Moyers i PBS-dokumentären Buying the War.
But the White House press corps will ask no hard questions about those claims.
Krigspropagandan som möjliggjorde invasionen av Irak 2003 vilade på 3 mycket skakiga ben. Den första var idén att Saddam Hussein skulle ha haft samröre med Al-Qaida. Något som rådgivaren Richard Perle och andra upprepade gång på gång i nyheterna.
His known contact with terrorists, including Al-Qaeda terrorists, is simply a threat too large to continue to tolerate.
Det andra var Saddam Husseins påstådda massförstörelsevapen. Här är USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell.
Iraq is in possession of weapons of mass destruction contrary to their promises.
Och dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld.
We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs.
Det tredje argumentet var den logiska slutsatsen av de 2 tidigare. Terrorism plus massförstörelsevapen är lika med ett omedelbart hot om en plötslig kärnvapensmäll på amerikanskt territorium.
Facing clear evidence of peril, we cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud.
Redan då, 2002, innan kriget, så var det många amerikanska journalister och experter och en hel del politiker som antingen visste eller misstänkte att alla de här 3 argumenten var påhittade.
We knew things. For example, the absurdity of putting up a connection between Saddam Hussein and Al-Qaeda.
Bob Simon, Mellanöstern-korrespondent för CBS.
Saddam, as most tyrants, was a total control freak. And to introduce a wild card like Al-Qaeda in any sense was just something he would not do.
Och att Irak skulle ha massförstörelsevapen kunde motbevisas av alla som orkade läsa rapporterna från FN:s vapeninspektörer. Här är journalisten Jonathan Landay.
Here you go, the key findings, what they found out about Iraq's nuclear weapons program. It's all here in the open for anybody who wants to read it.
I USA fanns det ingen censur, inga krigslagar eller något annat som förbjöd journalister att rapportera sanningen. Trots det dominerade krigspropagandan tv-sändningarna och tidningarnas första sidor. Hur gick det här ihop?
I couldn't get over the unanimity of opinion.
Det här är den amerikanska programledaren Phil Donahue som då hade lett talkshows i USA sedan 60-talet.
The drum was beating. Everybody wanted to bomb somebody and I'm thinking, wait a minute.
I sitt program på MSNBC ville Phil Donahue försöka nyansera debatten om det stundande kriget. Men han var instruerad av sina chefer att ha 2 krigsförespråkare med i programmet för varje krigsmotståndare.
You could have the supporters of the president alone. They would say why this war is important. You couldn't have a dissenter alone. Our producers were instructed to feature 2 conservatives for every liberal.
You're kidding.
No, this is absolutely
instructed
true.
From above.
Yes.
Phil gick med på de här villkoren, men han bjöd också in FN:s tidigare vapeninspektör Scott Ritter, som menade att det inte fanns massförstörelsevapen i Irak.
Fool that I am. I rushed in.
Scott Ritter is here and so is Ambassador Buck.
Och konsekvenserna kom ganska omedelbart.
Big news today in the cable world, Ellen. Phil Donahue. Cancel.
22 dagar innan invasionen av Irak lades Phil Donahues program ner. Och senare läckte ett internt dokument som gav anledningen, svart på vitt.
Yeah, that memo said Donahue presents a difficult
public face for NBC in a time of war. At the same time, our competitors are waving the flag at every opportunity.
Kritik av kriget var helt enkelt inte bra för business. Det var lättare och mer lönsamt att spela med i krigspropagandan.
These executives were terrified of being called soft on terrorism.
Det här är journalisten Norman Solomon, intervjuad i samma dokumentär.
They absolutely knew that the winds were blowing at hurricane force politically and socially in the United States. And rather than stand up for journalism, they just blew with the wind.
Fear is in every newsroom in the country.
Det här är nyhetsankaret Dan Rather.
It's the fear, if you don't go along to get along, you're going to get the reputation of being a troublemaker.
Dan Rather and others who say, yeah, you know, I was carried away back then. Well, sure, that's when it matters. When it matters most is when you can make a difference as a journalist.
Resultatet av den här kollektiva rädslan bland journalister var att det man hörde och såg när man slog på tvn eller plockade upp tidningen i USA, det var samma krigspropaganda. Igen och igen och igen och igen, utan paus.
We do have solid evidence of the presence in Iraq of Al-Qaeda members.
The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons.
The proven menace like Saddam Hussein in possession of weapons of mass destruction.
The regime has long-standing and continuing ties to terrorist organizations.
Just repeat it and repeat it and repeat it. Repeat Al-Qaeda Iraq, Al-Qaeda Iraq, Al-Qaeda Iraq. Just keep it going. Keep that drumbeat going.
I dokumentären berättar Bob Simon från CBS 60 Minutes om de opinionsundersökningar som gjordes under, men även långt efter invasionen, som visar hur otroligt effektiv krigspropagandan var.
The polls showed that an overwhelming majority of Americans believed that Iraq was responsible for September 11.
Och samma sak gällde lögnerna om bevis för massförstörelsevapen.
The media just continued on this path of reporting, well, the Bush administration alleges that there are WMD and never really stopped and said it doesn't look like there are. There's no evidence.
Det här är Charles Hanley från nyhetsbyrån Associated Press.
That should have been the second sentence in any story about the allegations of WMD. The second sentence should have been, but they did not present any evidence to back this up.
Den amerikanska krigspropagandan var så effektiv att den svepte med journalister i länder som inte hade något med kriget att göra. En stor studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slog till exempel fast att, citat, den amerikanska krigsmaktens propaganda fick ett betydande genomslag i de svenska nyhetsmediernas bevakning av Irakkriget 2003. Slut citat.
Svenska medier rapporterade flera fejkade amerikanska propagandakampanjer. Till exempel den så kallade fritagningen av soldaten Jessica Lynch, som om det vore sanningar. Och man undlät ofta att ens nämna att invasionen var ett brott mot folkrätten.
A decision to go to war is the most serious decision that a government can ever make.
Det här är journalisten John Walcott intervjuad i den här PBS-dokumentären.
And it deserves the most serious kind of scrutiny that we in the media can give it. Is this really necessary? Is it necessary to send our young men and women to go kill somebody else's young men and women?
Men medierna hade misslyckats. Krigspropagandan hade vunnit. Och det var därför som Garrett Rappenhagen kom till Mellanöstern, övertygad om att han skulle göra nytta i kriget mot terrorn. Åter till hans berättelse.
I arrived at Camp Wolverine in Kuwait around January of 2004. So the shock and awe had already basically started winding down. And I was being prepped in what was called a stability and support operation.
Saddam Hussein hade tillfångatagits och George Bush den yngre hade förklarat kriget vunnet. Garrett tänkte att det skulle bli ungefär som i Kosovo, ett fredsuppdrag. Men de första tecknen på att allt inte var som det beskrivits för honom kom direkt när de körde över gränsen.
I remember going over the border headed up towards where I was going to be stationed in near Baquba, Iraq. I remember seeing people, a group of kids were screaming Bush number one, Bush number one. And then as soon as we passed in our Humvees, they would change from a pointing finger to a middle finger, you know, saying fuck America, you know, America go home.
För varje dag i Irak blev känslan starkare att irakierna inte såg på dem som befriare utan som en ockupationsstyrka. Och att de faktiskt också betedde sig som en sån.
Through our conduct with house raids and checkpoints and just our tactics there was not about keeping the peace. It was still very violent from our end against them.
Och det väpnade motståndet från irakierna växte för varje månad.
More and more IEDs and suicide bombings and ambushes and stuff like that.
Efter att legosoldater från den privata armén Blackwater hade dödats av iraker i Fallujah så anföll amerikanska soldater staden i två omgångar. Dödade tusentals och använde vit fosfor för att få stopp på motståndet.
We just leveled the city, a massive war crime in my opinion.
I det här laget hade det mesta av krigspropagandan börjat falla samman för Garrett. Men jakten på de påstådda massförstörelsevapnen gick vidare.
We were tipped off that there was a weapons of mass destruction factory. And I remember we rolled in with an entire, I think it was two battalions of soldiers. Surrounded this complex and came in from every different angle, kicking in all the doors.
Men vapenfabriken visade sig bara vara en helt vanlig tidningspress för dagstidningar.
The newspapers were still on the line, back from the initial invasion of Iraq when the US came in.
På framsidan av tidningen var en bild på Saddam Hussein. Så Garrett frågade deras tolk vad som stod i artikeln.
That Iraq is repelling the invaders and how Iraq is already victorious and all of the soldiers, US soldiers, we were laughing at it.
Tolken frågade varför de skrattade.
You're like, well, that's obviously this is propaganda. There was never any point in this conflict where Iraq was winning. And he's like, well, that's what's funny is that everybody here in Iraq, we know that our newspapers are propaganda and lies. But y'all in America don't think your papers are propaganda and lies. I was like, oh yeah, well, touche.
Det var många olika händelser som tillsammans urholkade propagandabilden av ett rättfärdigt krig för Garrett. Men en av de mer betydelsefulla upplevelserna skedde en dag då han jobbade som personlig vakt åt befälet för en militär underrättelsestyrka.
I think that day we were supposed to be going around to mosques to make sure they weren't spreading anti-US propaganda.
Plötsligt får de ett larm om att guvernörsresidenset i staden Hibhib var under attack. Befälet beslutade att de ska fara dit.
He had not had any combat, so he's excited that there was some action while we were out on patrol.
När de närmar sig staden ser de ingen strid. Men mitt på vägen framför guvernörshuset står en bil.
A pickup truck with a bunch of soldier-looking dudes in the back. One of them had an RPG pointed towards the deputy governor's house.
Garretts grupp närmar sig sakta.
We came up on them. We had four Humvees with crew-mounted weapon systems in deterrents, and I was on one of these crew-mounted weapons, this machine gun.
200 meter från bilen stannar de vid vägkanten.
And I remember the people inside the vehicle just looked up at us and didn't react. And I was like, I was sure this dude with the RPG would just turn it on us and fire, and he didn't.
De amerikanska soldaterna och männen i bilen 200 meter bort tittar bara på varandra. Men så plötsligt ger befälhavaren i den amerikanska gruppen order om att öppna eld.
Our military intelligence commander told us to open fire and nobody did. We all kind of thought it was like something was strange or weird about it.
De fortsätter titta, men befälhavaren blir irriterad och ger ordern igen. Öppna eld.
And finally somebody started shooting and then everybody started shooting. People were getting out of the Humvees and firing their small arms weapons at the truck. I mean, we were just lighting this truck up, but the enemy wasn't shooting back.
Medan de skjuter på männen i bilen kommer en annan bil farandes längs vägen.
Driving past us and somebody started shooting that vehicle.
Den bilen körde av vägen och körde in i människor som tagit skydd i diket. Och amerikanerna bara fortsatte skjuta.
There was guys going black on ammo. They were firing so much at this vehicle that never fired a shot back at us. You know, ultimately we killed all these dudes.
Under tiden där pågick kom en grupp från den irakiska militären upp bakom dem på vägen, men de vågade inte komma nära.
Once we had ceasefire, they rushed up and from about 200 meters away I could see their expressions of just horror and sadness.
Människorna de just dödat var inte fiender. det var deras allierade. Det var iraker som också svarat på larmet och kommit till guvernörsresidenset för att försvara det, precis som Garrett och de andra.
These guys were just scrambling, trying to like avoid us, knowing that they couldn't just shoot back at US military. And we butchered them.
Tillbaks på basen bröt Garrett ihop.
I remember coming back to my base just really distraught, and I tore everything, you know, threw everything down in my hooch and kicked everything over. My sergeant came up and yelled at me, told me to go see the chaplain.
Men pastorns enda råd var att Garrett borde ha mer tillit till Gud och till sitt land, så skulle allt ordna sig.
I just walked out of the chaplain's office just dismayed. It was like an outer body experience. I couldn't even tell you just like how glossed over this whole situation was.
Garrett gjorde en formell anmälan mot befälhavaren som beordrat dem att skjuta sina allierade. Men det var till ingen nytta.
It just turned me into an enemy from people for like ratting out one of our own guys. And it's just like I felt so powerless and just swept up in this military machine that I just couldn't do anything about it. In the US military, at least, they teach you how to take somebody's life pretty well. We're freaking experts at it. I mean, hell, I was a sniper. But they don't really teach you what that does to you, what the consequences are to your soul and to your mind and to your heart.
Fortfarande idag så lider Garrett av posttraumatiskt stresssyndrom, men värre är det som man kallar för moralisk skada.
Mostly my disability is moral injury, because the guilt and shame that I have for participating in that, hurting so many people, especially because the propaganda turned out to be false and fraudulent, and that there was no noble cause for the conflict that I was in, which means I was hurting those people for no really good reason other than probably economic gain for military corporations and political aspirations of individuals in our government.
Tillbaks i USA chockades Garrett av likgiltigheten inför det han just varit involverad i. Den hysteriska krigspropagandan hade försvunnit från nyheterna och ersatts med ingenting.
Man, I mean, here in the US it was like the war wasn't even going on. It was hard to find even any mentions about it.
Trots att argumenten för kriget vid det här laget hade rasat samman, så var det som att ingen brydde sig. De ansvariga kunde till och med skratta åt det.
Yeah, it's crazy. I mean, the weapons of mass destruction stuff blew me away. Like how everybody just kind of shrugged their shoulders. It was like, oh, I guess there wasn't weapons of mass destruction. No, what do we do that for?
Som ett exempel tar han Vita husets årliga middag för korrespondenter. Ett tv-sänt pressevent med lite mer avslappnad ton.
I remember George W. Bush did a segment at it where he had this video of him in his Oval Office looking around his Oval Office for weapons of mass destruction.
Those weapons of mass destruction got to be somewhere.
Opening drawers and like, oh, not in here, ha ha ha. Oh, is it in the closet? Nope, no weapons of mass destruction here, ha ha ha.
Nope, no weapons over there. Maybe under here.
I'm thinking back to all the people that I lost in combat looking for weapons of mass destruction who had died from REDs and RPG ambushes being blown up. You know, we had one guy, his whole lower face was blown off his head. And here's George W. Bush laughing about not finding weapons of mass destruction, where he sent us to war because of weapons of mass destruction, and we couldn't find any, and many of us died, and we killed people and have this burden upon our souls for the rest of our lives if we don't commit suicide or get addicted to pills or end up homeless or in prison. And he's just laughing about it. I mean, like, how you have to have an impressive propaganda machine to convince the American public to support a conflict where you do this to people and then can just fucking laugh it off.
Idag sker något liknande igen i Ryssland. Systematisk krigspropaganda som möjliggör ännu en folkrättsvidrig invasion av ett annat land. För oss på utsidan som inte utsätts för propagandan så verkar Rysslands agerande närmast oförklarligt. Men inne i Ryssland ser många samma skeenden som något nödvändigt och heroiskt. Hur har man lyckats med det den här gången?
Ryska ledningen har jobbat i många, många år för att bygga upp inför invasionen av Ukraina.
Det här är Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Till skillnad från USA, där man var tvungen att förhålla sig till fria medier, så kunde den ryska regeringen helt enkelt bestämma vad som skulle sägas och inte i statstelevisionen.
Och sen arbetade man under ett antal år med ett begränsat antal berättelser, narrativ om Ukraina, som skulle då syfta till att legitimera invasionen.
Trots den stora skillnaden i mediekontroll så blev resultatet ungefär detsamma som i USA. Ett medieklimat där samma väl avvägda budskap upprepades gång på gång på gång.
Och de berättelserna, de nötte man in väldigt konsekvent. Och det bottnar sannolikt i forskningsresultat som visar att repetition är en väldigt viktig del när det gäller att övertyga andra människor.
Vad är det för berättelser då? För att ta reda på det så ringde vi upp Ian Garner, en historiker som sysselsatt sig med att läsa och översätta kopiösa mängder rysk propaganda från nyheter och sociala medier.
It's like entering an upside down world where nothing is real. And yet, if you spend enough time with it, it's easy to see how ordinary people can get kind of wrapped up in this stuff and start to believe it.
Det centrala argumentet för kriget är, enligt Ian Garner, ganska rättframt.
The main logic of the war is that Ukraine is a Nazi state, that they will use any means necessary to murder people who speak Russian or who are by blood Russians, and that if Moscow doesn't intervene, then Ukraine will commit a genocide.
Det är ingen hemlighet att det finns väpnade nazistiska och nazi-inspirerade förband i Ukraina som dessutom rekryterat nynazister från till exempel Sverige. Men det Ryssland gjort är att använda de här ganska marginella grupperna för att utmåla hela Ukraina som det nästa Hitler-Tyskland.
And one of the Russians' favorite propaganda techniques right now is to disseminate stories in which troops at the front discover supposed proof that they were fighting against Nazis.
Som exempel tar han en rysk nyhet om en påstådd mordkomplott
against Vladimir Solovyov, who is a well-known Russian TV personality and journalist, and supposedly those who were plotting this assassination had in their apartment a whole bunch of Nazi t-shirts and swastika gear and Nazi paraphernalia.
Men det här är inget nytt. Författaren Gore Vidal raljerade för länge sedan att när USA går ut i krig så lyckas de på något sätt hitta ett exemplar av Mein Kampf, ett porträtt av Hitler, tre döda pojkscouter och tre älskarinnor i varenda bunker. För fienden, oavsett vem den är för stunden, är alltid fruktansvärd.
Och tror man på det här, att fienden är ett monster som är ute efter att döda dig och alla som ser ut som du eller pratar som du, ja, då är det ju ganska självklart att man känner att något måste göras.
For many people, the threat is very real. It doesn't make sense from the outside. And yet the propaganda has become so extreme that it's hard to see the Russian public backing away from this war en masse.
Det ironiska här, menar Ian, är att den ryska propagandan idag blivit allt mer lik den tyska nazipropagandan från 30-talet.
We hear on state television and in state media networks Ukrainians described as vermin. Ukrainians described as a word in Russian that is nelyudy. Lyudy means people, nelyudy means not people. So they are literally unpeople.
Och här skiljer sig den ryska propagandan från den amerikanska. Den är trubbigare och grövre, menar Ian Garner.
Putin has had this reputation as a sort of master social media strategist who's able to act surgically and precisely and play on user groups. What we see today is a really blunt Soviet or totalitarian approach to propaganda.
Och det kanske inte är så konstigt egentligen. Ryssland är inte en demokrati, så de behöver inte vara lika noggranna med att få med sig alla på tåget.
The difference in the totalitarian regime is this. You can try to win over the public, but at the same time, it almost doesn't matter. Putin knows he has a large minority of the population who are really ultra-nationalist, who are really hyped up about this war. And so the views of the majority don't really matter.
Det här för oss en väldigt intressant frågeställning. Varför funkar propaganda så bra på vissa och inte alls på andra? En viktig förutsättning som det sällan pratas om är att man någonstans måste vilja tro på den propaganda man utsätts för.
Om en propaganda som så tydligt uppenbart inte stämmer överens med verkligheten, om den överhuvudtaget ska fungera, då förutsätter ju det att mottagaren vill tro på den ändå. Det är inte så att man inte förmår vara kritisk, utan det kan också handla om att man inte vill vara kritisk.
Ju mer du tror att ditt land är störst och bäst och mest moraliskt, desto lättare är det för dig att tro på propaganda som bekräftar den idén.
Men hur skapar man den viljan då? Ja, här finns en intressant parallell mellan USA och Ryssland. Man använder sig helt enkelt av andra världskriget.
Modern day Russia seems obsessed by World War II, by the idea that it saved the world in 1941 to 1945. And in a sense it did. And one of the things that's most upsetting, I think, about this war is that the justification is that if we don't stop the Nazis in Ukraine today, then what happened in 1941, 1945 is going to happen again. That is, millions of Russians will die, that these people see us as subhuman. But this corrupts something that at the time was quite pure in a sense, and it was true. Hitler did see Russians as subhuman at that time.
Även i USA ligger andra världskriget som ett slags historiskt ankare som garanterar att landet är på de rättfärdiga sida, oavsett vad.
You know, here in the United States, we are taught basically that America was the arsenal of democracy during World War II.
Det här är en ny röst i programmet, William S. Story, historieprofessor och tidigare överstelöjtnant i det amerikanska flygvapnet.
We're taught very little about the absolutely vital role that the Soviet Union played.
Det var först när William började studera historia som han kom att omvärdera andra världskrigets relevans för de amerikanska krigen sedan dess.
World War II is often reduced to there was this thug Hitler and we didn't stand up to him in 1938 with the Munich appeasement, and therefore the lesson to be learned is that you have to stand up to thugs.
Och i det fallet var det ju faktiskt sant. Adolf Hitler var man tvungen att stoppa. Men vi måste vara extremt försiktiga med att använda den liknelsen för lättvindigt, menar William.
We think we can draw easy lessons from World War II. We could say, well, Chamberlain, he appeased Hitler and that was a mistake. And so we should learn that appeasement is wrong and we always have to be tough and we always have to stand up to bullies and so on and so forth. But I don't think it's always the most applicable lesson.
Andra världskriget har blivit det bästa stoffet för krigspropagandister världen över, eftersom det ger en bild av krig som något som är moraliskt tydligt, att det alltid finns en god sida och en ond sida, och att den goda sidan måste vara modiga och offra sig för att den onda sidan inte ska vinna. Det är ett narrativ som är som gjort för film och tv.
Никто не геройствует, потому как незачем. Спокойно жжём танки.
You know, nowadays it's even more blatant than it was when I was a kid. There are shows all about our brave special forces, our brave SEALs, our elite troops.
Kosovo's recently become a hotbed of terrorist activity.
We go tonight.
SEAL Team season premiere CBS Wednesday, October 2nd.
This is, again, all propaganda that we live and breathe daily.
Beneath the fear.
Moving into a tense location.
Beyond the danger.
It really is like the air that we breathe because you're immersed in it constantly. You hardly even notice it.
Behind enemy lines too. Access of evil.
Man kan leka med tanken på hur världen skulle se ut om det istället var första världskriget som gav oss vår schablonbild av vad ett krig är.
Hello there, soldier. Ready to kill more Germans?
He's a bit shell-shocked.
I beg your pardon, sergeant. There is no such thing as shell-shock.
Kanske skulle vi vara mindre villiga att kasta oss ut i strid då.
Have you got a wife, soldier?
Yes, I have a wife. I'm never gonna see her again. I'm gonna be killed.
Get a grip on yourself. You're acting like a coward.
I am a coward, sir.
Snap out of it, soldier.
You know, I think World War I teaches us to be cautious, that a small regional conflict can lead to a general wildfire.
They're not advancing. They're still in the trenches.
Yes, sir.
Order the 75s to commence firing on our own positions.
Men så fort ett krig brutit ut och människor börjar dö och döda andra, så kommer det bli nästan omöjligt att argumentera för att kriget kanske inte är nödvändigt. Kriget i sig kommer att skapa den här viljan att tro, som är så viktig för att krigspropaganda ska fungera.
I came home from Iraq in 2005 and I think more than 80% of the country of the United States still supported the war in Iraq at that time.
Garrett Reppenhagen igen.
People buy this stuff and that propaganda works because I think the horror and the alternative, the reality is just too awful.
Ingenstans är det här behovet av att fortsätta tro på kriget större än bland de som utkämpar det.
You want to believe in the noble cause. You want to believe that the sacrifices that you made and the people that you killed were some worthy reason.
Att acceptera att man blivit lurad och sviken av sitt eget land, det är något av det svåraste en soldat kan göra, menar Garrett.
Coming to that realization is hard because you do go through this time of just insanity where you just lose it. So the folks hold on to these patriotic ideals hoping that they are real.
Och lyckas man inte längre tro på propagandan så kan det gå riktigt snett. Ända sedan början på det så kallade kriget mot terrorn så har 4 gånger fler amerikanska soldater tagit livet av sig än de som har dött i strid. Något som Garrett menar har att göra med den här insikten att man blivit lurad.
It's probably because they're not surviving this transition of thought.
Men allmänheten tror ofta att det ska fungera tvärtom. Att soldaterna, vars liv blivit förstörda av kriget, ska ha lättare att se igenom propagandan.
I've got a friend who lost their legs in war and is anti-war, and I remember a reporter asking them, must be easy for you to be against the war because look what it did to you. He was like, you know, it's the opposite. It's harder for me. Don't you think I want to believe that I lost my legs for a good reason, that I can never walk again for some sort of outstanding cause? He said it's much more difficult for me to believe that the whole thing is a lie.
Så hur får man stopp på ett krig? Hur ser man till att inte fler krig startas för påhittade anledningar? Och vad händer om krigspropagandan bara ökar i intensitet världen över? Vi ska titta lite på det, men först måste vi bara säga lite om den svenska propagandan. Förutom den här vanliga rekryteringsreklamen för militären, hur ser den övriga svenska propagandan ut idag?
Den svenska propagandan, i den mån man vill använda det ordet, handlar ganska mycket om att skapa en beredskap för olika typer av hot.
Statsvetaren Ola Svenonius vid FOI igen.
Man vill upprätthålla en hög nivå av försvarsvilja och hålla en sorts samhällelig beredskap. Det ser vi nu igen, att vi har fått en ny myndighet för psykologiskt försvar som ska ha till uppgift att samordna den här verksamheten.
Och det här kan ju låta rätt så vettigt, men det kan finnas problem även med det snäva uppdraget.
Man kan analysera hur de här hotbilderna skapas och förändras och att de inte är nödvändigtvis naturliga och att man kan se att vissa människor skapar politiska karriärer för utifrån de här hotbilderna. Man kanske vill trycka på ett hot.
Hotbilder kommer dessutom ofta med en medföljande vi- och dom-indelning som också kan leda fel rätt snabbt.
Nu är det liksom Ryssland som är dom och Europa är vi. Så fort när man ser det här, att man försöker skapa grupper i samhället som definieras som de andra, då ska man ju vara lite på sin vakt. Liksom. För där har vi problem.
Oavsett om det är på grund av någon form av propaganda eller bara en helt organisk utveckling, så har något hänt i Sverige sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det finns en känsla av hot, en större rädsla i samhället och också en starkare försvarsvilja. Och det här ledde Ola rakt in på vad han ser som ett värsta fallscenario.
Nu så tror jag att många känner en stark försvarsvilja, men det är inte nödvändigtvis en bra sak. För jag skulle inte vilja ha ett land full av personer som gladeligen kastar sig in i stridens hetta och liksom säger det spelar ingen roll om det blir kärnvapenkrig, vi står upp. För kärnvapenkrig är liksom det hemskaste som skulle kunna inträffa. Jag tror vi har inget begrepp om vad det betyder.
Det här är faktiskt något som flera av dem vi pratat med har tagit upp som det värsta som krigspropaganda kan leda till idag.
I mean, the worst case scenario is total annihilation of the globe. If Russia sets off their nukes, US sets off their nukes, the world is done.
You know, I served in the Air Force. I know we are prepared for nuclear war. That's extremely unlikely, but it can happen.
Anledningen till att Garrett och William tar upp det här scenariot är på grund av den debatt som förts i USA och i andra länder om att NATO borde upprätta en så kallad flygförbudszon över Ukraina.
Over the past few days there have been growing calls for the United States and NATO to establish a no-fly zone over Ukraine.
The calls have even starting to come from NATO members too. Last night Estonia's parliament adopted a resolution that among other things endorses a no-fly zone over Ukraine.
Och det här låter ju jättebra. En flygförbudszon som gör att Ryssland inte kan bomba civila mål, som gör att människor kan evakuera utan risk och så vidare. Problemet är att ordet i sig är en sån där propagandistisk omformulering av verkligheten, menar William Astori.
It's Orwellian language, right? It sounds benign. Yeah, no fly zone.
People think that a no fly zone means that just magically there's just going to be no aircraft and missiles that are in that zone.
Men vad betyder det egentligen då?
You're talking about squadrons of planes engaging their Russian counterparts in air-to-air combat. Lives are going to be lost. You're going to have to kill the enemy. A no-fly zone basically means you're going to war.
Genom hela kalla kriget var USA och Sovjet noggranna med att inte attackera varandra direkt. Man visste att det kunde leda till jordens undergång. Hur kommer det sig att så många vill överge den försiktighetsprincipen idag?
I would say it's because we have a bunch of idiots in the United States, to put it bluntly. You have people who are willing to pose as tough guys. They even talk about it, putting on big boy pants.
NATO need to get his big boy pants on.
Det här är den amerikanska före detta armégeneralen Russell Honoré, intervjuad av MSNBC.
And said, hey, we are going to create a no-fly zone.
And they don't seem to care at all that this would lead to World War III and the possibility of nuclear annihilation.
Det är lite det här scenariot som Ola Svenonius pratade om tidigare, där en befolkning, stimulerad till ökad stridsvilja av propaganda som gått för långt, bara okritiskt offrar sig utan eftertanke. Han liknar det här med en scen från senaste Matrix-filmen. Spoilervarning om ni inte har sett den än.
Den här bad guyen, han får folk att kasta sig ut genom fönster som liksom, och vara som mänskliga bomber då, i den här virtuella världen.
He's turning bots into bombs.
Så är det människor som bara frivilligt offrar sitt liv och kastar sig ut med en sorts zombie-armé. Liksom. Och det skulle ju vara den ultimata, liksom en total underkastelse till ett visst syfte och där människor gladeligen liksom ger sitt liv för ingenting.
Men det finns ett annat värsta fallscenario också, säger Ola.
Motsatsen skulle ju vara då en total avsaknad av stridsvilja, att alla skulle vara helt individuella och inte bry sig någonting om gemenskapen. Och vi vill vara någonstans däremellan. Vi vill vara ett samhälle där när något händer så finns det en solidarisk och inneslutande gemenskap som gör det möjligt för samhället att fortsätta fungera. Så det ska inte vara uteslutande, det tycker jag är väldigt viktigt.
Men eftersom så mycket krigspropaganda utgår från en indelning i vi och dem, så finns det alltid en risk att den slår över och skapar farliga indelningar av människor, även på hemmaplan. Och just det är något som Ian Garner befarar kan hända i Ryssland.
The worst case scenario is that the propaganda becomes more extreme. The people become more and more persuaded of this revanchist nationalist idea that the world is out to get Russia. So much so that ethnic minorities in Russia begin to be targeted.
Knappt 20% av Rysslands befolkning tillhör någon av de hundratals minoriteter som ryms inom landets gränser.
Those people begin to be seen as traitors. That those people are attacked in the streets. Maybe some elements of the atrocities start to creep into the country itself.
Och för Ukraina kan situationen förvärras ytterligare, beroende på hur framgångsrik den ryska propagandan är i att avhumanisera och demonisera ukrainarna.
The Russian troops, as they buy into the propaganda more and more, commit ever greater atrocities, and maybe we see a repeat of what happened in Yugoslavia in the 90s.
Men kanske är det mest realistiska framtidsscenariot för en värld med ohejdad krigspropaganda det som George Orwell beskrev i 1984.
Winston could not definitely remember a time when his country had not been at war.
Där är världen fast i ett evigt krig. Fienden byts ut från en dag till en annan, men kriget och hatet och rädslan och känslan av hot är konstant.
War had been literally continuous, though strictly speaking, it had not always been the same war. The enemy of the moment always represented absolute evil.
I read 1984 again recently, and I'm always amazed at how much George Orwell got right.
Enligt William Astori är det en värld han redan ser runt omkring sig.
That's become reality here in the United States.
Som exempel tar han att själva idén om fred nästan upphört att existera i USA.
We don't talk about peace anymore. Whether it's the war on terror, Afghanistan, Iraq, Libya, forces in Syria, Somalia, war has become the normal state of existence.
Och i takt med att kriget blivit permanent så har själva språket börjat förändras.
I served in the Air Force for 20 years, and I always thought of myself as a citizen airman, with the word citizen coming first. But now our military has this idea that we are all warriors and warfighters. So even the terminology has changed.
Och det fåtal som fortfarande försöker prata om fred kan enkelt avfärdas som naiva idealister.
Anyone who talks about peace is dismissed as some pie in the sky idealist. And incessant warfare and military budgets that are basically wartime budgets are seen as normal and acceptable and sane.
Och det här har konsekvenser inte bara för krigen utan för själva demokratin, menar William.
You know, I always like to quote James Madison, who said that constant warfare is the enemy of democracy. Because the more you wage war, the more power gets concentrated with the presidency, and the more authoritarian our country becomes.
The war is waged by the ruling group against its own subjects, and its object is not victory over Eurasia or East Asia, but to keep the very structure of society intact.
Vad kan man göra då? Garrett Reppenhagen har ju ägnat sitt liv efter militären åt att försöka motverka den amerikanska krigspropagandan. Men det har visat sig vara väldigt svårt, även med hans erfarenhet.
It's difficult because I've gone into high schools and have given people my darkest war stories. And it seems to only even bolster them more to want to join because there's this want to challenge yourself.
Det som verkar funka är att beskriva hur lite frihet man har i militären, både fysiskt och mentalt.
You know, you have no more personal life, you have no more control over your body and who you are. And if you're living in the barracks, you're living with all of your bosses that can control when you can clean, when you can piss, when you can eat, and how you're basically using fear and intimidation and punishment to force you to do something that naturally humans don't want to do, is to kill and go to war.
Och att förklara att det kanske inte blir så mycket av den där collegeplatsen som hägrar efter tjänstgöringen.
If you're doing it for college education like I did, that's a waste. I was barely psychologically able to focus on school when I came home. It took me years to go back to college and actually earn some sort of college education that I killed for. I literally killed for it. I murdered people and took their lives. And God, I don't want more kids just follow in my footsteps and perpetrate violence and deal with moral injury for the rest of their lives.
Men den här strategin kan ju bara funka innan någon skeppas iväg till ett krig. Att till exempel nå de ryska soldaterna i Ukraina idag tror Garrett är nästintill omöjligt.
These Russian soldiers are being put in a situation where they have to believe, you know? Trying to wrap your head around the fact that your country is doing this to somebody else is atrocious. Like, God, there must be a good reason for this. For all this horror, there has to be a good reason. And at least if they believe the propaganda, they can maybe not lose their minds on the battlefield.
Ian Garner är lika pessimistisk när det gäller idén att på något sätt bryta igenom den ryska krigspropagandan.
It's going to take the most enormous effort to make that happen. It seems there's no appetite to accept reality. There is no appetite to accept that Russia might be anything but good and right. These things could never be accepted.
Det vi kan göra är att se till att inte hälla mer bränsle på elden. Till exempel genom att förespråka någon slags bojkott av rysk kultur, vilket vissa skribenter propsat på i svenska dagstidningar.
So by just blanket cancelling Russian culture, what we do is firstly, we make things as binary, as simplistic as the way in which Putin views the world. But more importantly, and as you point out, these things immediately feed back into the Russian media sphere. And there have been a number of articles that have been very well received by the Russian public saying, look, this symphony orchestra is now refusing to play Tchaikovsky. Look at the crazy West. They're cancelling even Dostoevsky. They really do hate us. Nothing we do is good enough for them. Trust us, we're doing the right thing. This is just more fuel on the fire. It doesn't help anybody.
Som vi sett genom historien blir propagandan snabbt ett självspelande piano när kriget väl brutit ut. Och ingen vi har pratat med har något bra svar på hur man ska få det att sluta spela. När det gäller oss andra, som än så länge inte är indragna i något krig, så finns det vissa saker vi måste vara medvetna om för att inte riskera att hamna i Rysslands eller USAs situation.
Till exempel att vi är som allra mest mottagliga för propaganda när vi hör sånt som vi vill höra.
I know myself, when I hear something that I want to hear, I actually feel a little uplifted. Like, wow, that's right.
John Hamilton again.
And at that moment, you have to say, wait a minute, am I really being balanced here? And is there other information that I ought to have? If I really feel in my heart that this information is correct, am I guilty of confirmation bias?
Sen bör vi vara medvetna om att kriget vi ombeds utkämpa sällan kommer kallas för just ett krig. Det kommer att beskrivas som någon slags försvar och heta till exempel en specialoperation eller fredsinsats eller förebyggande aktion eller något annat liknande. Men enligt Garrett Reppenhagen så finns det ett enkelt sätt att avgöra om man verkligen är den som försvarar sig eller inte.
Yeah, well, I think if you find that your boots are standing on some ground that's not part of your community, you're probably the aggressor and the invader. You know, I mean, that's one clear sign that you're probably out of line.
Det kan också vara viktigt att vara medveten om att krig har sålts in på samma sätt, om och om igen, åtminstone sedan första världskriget.
There's a kind of an infamous quote from Hermann Göring of the German Luftwaffe, you know, right after World War II, and he talked about this. And he said that it's relatively easy to get your people to fight a war, even in a democracy. All you have to do is say or lie that your nation's under attack and that anyone who says otherwise is a backstabber. And he said it works the same in all countries.
Slutligen så måste vi vara medvetna om att rädsla och känslan av att vara hotad kan leda till att vi fattar väldigt dåliga beslut.
You know, Frank Herbert in the book Dune wrote that fear is the mind killer. Fear paralyzes our minds and we want safety. And so we are prone to do things under fear that we wouldn't do if we just took a step back and thought about it.
Hade det inte varit för krigspropagandan så hade Garrett Reppenhagens liv sett helt annorlunda ut idag. Och innan vi sa adjö så var jag tvungen att fråga en sak. It's a convenient and easy position to take that war is never necessary. But let's say that there were an actual attack on the US. Would that be for you a reason to defend it? Or are you done?
I'm done. Unless there's a soldier with a weapon to my child or my wife's head, I'm probably not going to be involved in anything like that. I will flee combat. I will take my family and leave. I am not nationalistic. I do not care about borders. I love people of every nation. And because somebody crosses a border somewhere in the United States and wages war, it is not a slight against me personally. That's where I'm at. It would take a lot for me to pick up a weapon and to kill another person again.
Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Fanny Hedenmo.
Det här avsnittet skrevs av mig med hjälp av Fanny under våren 2022. En källförteckning finns på sverigesradio.se/dystopia. Och vill du diskutera det här eller andra avsnitt så finns det en Facebookgrupp där folk brukar göra det. Den heter P3 Dystopia Eftersnack. Ljudfix sköttes av Björn Nitzler. Och vi tänkte lämna er som lyssnar med den här låten. Den är skriven och framförd av den amerikanska Afghanistan-veteranen Jacob David George och heter Soldier's Heart. Jacob George tog sitt liv 2014.
Now I'm just a farmer from Arkansas. There's a lot of things I don't understand. Like why we send farmers to kill farmers in Afghanistan. Now I did what I was told for my love of this land. And I come home a shattered man with blood on my hand.
And now I can't have a relationship. I can't hold down a job. Oh, when some may say I'm broken, well, I call a soldier's heart. every time. Oh, I go outside, I gotta look her in the eyes. Oh, and knowing that she broke my heart and turned around and lied. Oh, I said red, oh, white and blue. I trust her in you, and you never even told me why.
Sveriges Radio. 3, 3.